Den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp. Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp. Hur ljuvligt solen strålar, hur majestätiskt mild. För dödliga hon målar odödlighetens bild. Ur sky, ur luft och lunder vi fågelsången hör. Än sker Guds skaparunder och allting nytt han gör. Då går vi som i drömmar på strand och skogens stig. Och ur vårt inre strömmar en lovsång, Gud, till dig. Varmt välkomna ska ni vara till den här lördagsgudstjänsten med Mia Ström som huvudgäst. Det är andra gudstjänsten i den här möteshelgen tillsammans med henne, och temat är vägen till livet. Vi ska få lyssna till Mia här ikväll, och vi ska även få lyssna till Vox Nova. Jag heter Per Norell som är mötesledare, och Anna-Lena Lund sköter musiken. Och Håkan Markström är ljudexpert. Vi börjar med att tacka och be för gudstjänsten. Tack Gud för alla som är här ikväll. Tack för Mia och Vox Nova. Tack för det fina vädret som vi har haft idag. Gud, jag ber till dig att du ska vara med varje person här, var och en av oss i församlingen, de som ska sjunga och de som ska medverka. Och särskilt glada är vi för den eller de som är här för första gången. Gud, öppna våra sinnen så vi kan ta emot budskapet i predikan och i sångerna. Håll våra hjärtan i dina händer. Amen. Då börjar vi med att vi ska sjunga psalm 252 tillsammans. Hela vägen går med mig. Och nu är det så här att vi ska ha psalmböcker ikväll. Så att är det så att ni inte har psalmböcker, så tror jag att ni får räcka upp handen kanske, och eller gå ut och hämta. Det kommer psalmböcker bakifrån. Jag kan också säga att lite senare så ska vi sjunga en lovsång tillsammans. Och då kommer det att bli ett uppkopierat papper som ni alla ska få. Men vi börjar med psalm 252 alldeles strax. Då ska jag hälsa Mia välkommen fram. Välkommen. Ska vi se om vi har något ljud?
Jo, nu är det ljud.
Det kommer lite ljud där. Det är jättebra. Men du, jag tänkte först vi skulle få veta lite grann vem Mia Ström är. Och det är ju, hur många gånger har du varit i Skellefteå förresten?
Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag har en svärson som kommer från Haparanda, så att vi har liksom stannat till här ett antal gånger. Men jag har inte varit, jag vet att jag har varit här någon gång, men jag kommer inte ihåg när. Det är länge sedan.
Vilket hockeylag håller du på?
Oj, inget. Totalt ointresserad.
Jaha, men om du ska hålla på något så finns det ett lag i den här stan som man bör hålla på. Skellefteå AIK. Ja, visst. Absolut, det är fler som håller på det laget. Men du, vad heter du? Du bor någonstans, tänker jag då.
Ja, jag bor
Sverige.
Någonstans.
Ja.
I Stockholm.
Ja. I innerstan eller utanför? Eller?
Nej, bor i Sollentuna, ja. Utanför Stockholm.
Ja. Och så jobbar du som EFS Sverigechef. Och du är även kaplan i riksdagen.
Ja.
Men du är även en vanlig människa. Vad gör du när du inte jobbar? Vad gör du på fritiden?
Vi har en hund, delad vårdnad med sonen, om ett stycke labradoodle. Han är 14 år i antalet år, men inte i sinne än, bara 14 månader. Så att långa promenader i skogen med sagda hund. Vi har ett torp. Jag tycker om att rida. Hinner inte det så ofta nu längre, men och sjunga.
Mm. Och familjen består av du?
Av mig, ett stycke make, två vuxna barn. 26 och 32 år, två barnbarn och en hund.
Mm. Men du, EFS då? När blev det EFS för dig?
Det blev EFS för mig i samband med konfirmationen. Jag hade funnits med i Svenska kyrkans sammanhang från söndagsskolan. Men när jag skulle konfirmeras så hade min kompis mamma hade anmält oss till ett läger, och så bröt prästen benet så det blev inställt. Så vi fick gå på vanlig veckoläsning. Och då så kom Stig Jonsson, som säkert en del känner till, hem från Etiopien där han hade varit missionär. Och vi blev hans första konfagrupp. Och han tyckte så synd om oss som fick gå på veckoläsning och inte åka på läger. Så han sa att ni måste ju åka på läger, tjejer. Vi var 7 tjejer. Så tog han med oss på sommarkyrka till Osnäsgården. Och där träffade jag EFS. Och för mig så var det liksom att det var ett jättefint sammanhang. Fantastiska söndagsskolledare och så vidare. Men det här personliga. Alltså den personliga relationen till Jesus. Och att dela den med varandra. Det var någonting nytt som jag mötte när jag kom dit.
Mm.
Och sen fanns jag kvar. Då byggdes, man tog spartaget i Lakalla kyrkan som var en samarbetskyrka. Så, och där fanns jag under hela min... Ja, det var insteget.
Och det där var ju för några år sedan. Och sen har det runnit några liter vatten under broarna. Och så är du Sverigechef idag. Vad innebär det jobbet? Hur ser en dag ut för dig?
Oj, det går in. De ser inte så lika ut.
Nej.
Alltid så. Det kan vara väldigt mycket allt möjligt. Det kan vara såna här saker. Det kan vara en oändlig mängd möten av olika slag. Interna möten, ledningsgruppsmöten, möten med olika sammanhangsstyrelser och anställda och sånt.
Mm.
Mycket planering, mycket samtal, mycket... Såna saker.
Men du, vad är det bästa med ditt jobb då? Vad är det som gör att du en måndag morgon när det är höstregn och rusk och blåst, att du tycker ändå att wow, vilket jobb jag har, det är kul att gå till jobbet på morgonen. Vad är det bästa med ditt jobb? Vad är det som gör att du drivs av?
Ja, men det är flera saker. Dels så är det fantastiskt roligt att finnas med i en rörelse som EFS. Som längtar efter att människor och samhället ska bli förvandlade av Jesus. Och få vara med så att säga, att ha pilotperspektiv över Sverige och se hur kan vi liksom vara med och hjälpa till i det här. Och sen att vara med och coacha de som jobbar, de som finns. Att liksom, ja, hjälpa dem att komma i funktion, och det är roligt.
Vilka är dina bästa egenskaper i det här jobbet, skulle du säga?
Oj, oj, oj.
Nu har du fått jobbet redan. Så att,
ja, precis. Ja, du. Sånt är alltid svårt att säga om sig själv, tycker jag. Att lyssna. Att just ha att någonstans kunna se hur saker hänger ihop, åt vilket håll är på väg, och se att ja, men det är åt det här hållet, det här behöver vi göra, det här behöver vi fokusera på. Det skulle jag nog tro.
Just det. Men du, sen är du också då kaplan i riksdagen.
Mm.
Och om man tänker riksdagen så tänker man kanske inte direkt kopplingen till kyrkan så.
Mm.
Vad innebär ett jobb att vara kaplan i riksdagen?
Ja, alltså, riksdagens kristnas grupp är faktiskt Sveriges äldsta förening. Och det innebär att dels rent konkret, jag är där varannan vecka och har andakt eller mässa med dem beroende på. Nu dog mikrofonen, tror jag. Och finnas där för nu så själavård och samtal och så. Det är konkret det betyder, att vara deras präst helt enkelt. Och vi är två stycken, det är Niklas Pienso också som är den andra så att säga.
Mm. Vad behöver man för att bli kaplan i riksdagen? Att du från EFS får den förmånen att liksom vara där, tänker jag.
Ja, man har ju dels en från frikyrkan och sen har man då velat ha någon... eller på att säga med någon slags allmänkyrklig profil. Alltså man ska inte vara extremt svenskkyrklig eller extremt någonting annat utan kunna spänna över. Det finns ju folk från hela bredden, katoliker, ortodoxa, frikyrkliga, svenskkyrkliga, allt så att säga.
Hur många träffar du liksom varje gång du är där?
Hela gruppen är ungefär 40 personer, men de brukar aldrig vara där samtidigt utan det är någonstans mellan 10-20 ungefär per gång.
Och då är det främst riksdagsmän eller är det de som jobbar i deras närhet också?
Det är främst riksdagsmän, men det kommer också andra.
Så du är ju lite, får ju vara med, det är ganska kändistätt.
Ja, jag är jättedålig på kändisar så det är liksom... jo, men det är det ja. Förstås.
Ja. Mm. Ja, men du, det är ett intressant jobb tänker jag.
Mm. Det är ett spännande sammanhang därför att riksdagens kristna grupp, då lägger de av sig partikapporna. Alla partier finns representerade. Men där möts man gemensamt inför Jesus. Och det är ganska stort, eller det är väldigt stort faktiskt i ett sådant sammanhang.
Precis. Vi stannar där. Om det är någon som vill fortsätta och samtala med Mia och fråga vilka riksdagsmän som hon träffar så kan ni göra det vid fikabordet. Eller någonting sånt. Och likadant hur det är att jobba som Sverigechef. Jag tror vi gör så här. Vi kommer att prata med Mia en liten kortis till efter predikan lite i slutet på gudstjänsten. Så att då kommer vi få höra lite mer om EFS och vilka utmaningar och vad EFS är bra på. Men nu ska vi göra så här att vi ska få lyssna på Vox Nova. Och då är det sången Den kärlek som övervinner världen. Och sen ska Mia få fortsätta med sin predikan.
Thank you.
Jag tänkte läsa några verser från Johannes evangeliets 13:e kapitel. Alla de som varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa till varandra: ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Jag tror inte den här är riktigt. Det glappar. Jag tror jag ska byta mikrofon. Jag ställer mig här istället. Stäng av den här bara. Som sagt, alla människor springer efter honom. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippus, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas, han gick och talade om det för Jesus. Ni har säkert hört det, eller läst det, eller kanske till och med märkt det, att Jesus trendar i vår tid. Trendspaning är ju någonting som man håller på med titt som tätt nu för tiden. Vad är det som är inne just nu? Vart blåser det? Vad händer det? Och just nu trendar Jesus. Jesus är inne. Helt plötsligt, inte i alla sammanhang, men i markant många sammanhang, kommer det helt plötsligt väldigt många, inte minst unga människor, som helt plötsligt bara dyker upp i kyrkan från till synes ingenstans. Ett sammanhang jag känner till, där kom det 5 stycken grabbar i 16-17 års åldern och så sa de bara: hej, vi är här nu. Vi är kristna och vi har kommit fram till att det är här vi ska vara. Ja, hopp, sa man. Välkommen. Vad gör vi mer då? Och det här är inte en berättelse som är unik, utan det här hörs från flera olika håll, både i Sverige och i Europa. Framförallt unga människor, men inte bara unga människor. Vi kan ju se till exempel i media att helt plötsligt så finns det kristna röster också i vår vanliga sekulära media. Helt plötsligt så tar man in kyrkans perspektiv på olika sätt. Det har hänt någonting. Det händer någonting. Det här möts med lite olika reaktioner. Den som har följt med debatten har säkert också sett att det finns de som har reagerat mot de här som kommer till kyrkan. Därför att de har mött Jesus på ett sätt som ingen känner igen. De kommer in i sammanhangen med en bild av vad kristen tro är, med ett genuint möte med Jesus. Och de har med sig en teologi som man ibland känt att det här vet vi inte riktigt om vi tyckte var så bra. Och 2 Stockholmspräster gick ut och problematiserade det här och sa att man är orolig för man ser en radikalisering, inte minst bland unga män. En radikalisering, en tro, som en teologi som man inte vill kännas vid, och man känner en stor oro inför detta. Andra däremot blir glada över att de kommer och tänker att ja, men vad roligt, men vad gör vi med dem? Så här brukar det inte gå till. Vi är vana vid att de kommer via grupper, via konfirmationen, via kören, scouterna. Helt plötsligt står de bara redan här och vi har inte format deras tro. Det är inte vi som har gett den till dem. Utan gång kommer hit och säger: vi har mött Jesus och vi ska vara här. Ta emot oss. Varsågod. Vad gör man med dem? Jag träffade en präst här i veckan som sa att alltså, jag har ett helt gäng av de här. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Och då frågade jag honom och sa: vad är det du inte vet? Vet du inte liksom vad det är du vill ge dem? Eller finns det inga resurser att ta hand om dem med? Nej, sa han, alltså, vi har inga strukturer för det här. Vi har inga former för att ta emot dem här. De skulle behöva det här, det här och det här. Men så har vi aldrig gjort förut. De här, de kallas för generation Z. De som är mest liksom framåt i det här. Det finns bokstäver för precis allt nu för tiden och lite till. Även för vilken åldersgrupp man tillhör. Och de här är generation Z framför allt. Generation Z, det är de som är födda någon gång mellan 1995 och 2016. Så de är någonstans mellan 16 och 30 år ungefär. Och det som är spännande med det här gänget är att det här är den första generationen som inte vet av en värld utan skärmar. De är uppvuxna med datorer, med skärmar, med internet och de flesta också av dem med smartphones. Och är det någonting vi vet om Gud och om Jesus också när han gick här på jorden är att han möter oss där vi är, inte där vi inte är. Och unga människor, de är på nätet. De möter Jesus dem på nätet. Inte alltid i den form och det sätt som vi kanske hade valt om vi hade fått välja. Men han möter dem. Och de får en levande tro på Jesus. De möter honom där. Det mest fascinerande kanske egentligen är, man skulle ju kunna tänka sig att den här generationen som har suttit naglat vid skärm ofta från 1,5 års ålder skulle stanna kvar vid skärmen. Men det gör de inte. De kommer till kyrkan och säger, vi är här nu. Vi vill ha gemenskap med er. Vi vill umgås med er. Vi vill lära oss av er. Vi vill veta, hur ser er relation till Jesus ut? De vill gemenskap. De har liksom, det de söker är gemenskap, men det de framförallt söker är äkthet. Det som är äkta. De har vuxit upp med allt som är flashigt, tillrättalagt, i tiden, inne. Och de har sett igenom det här. De vill veta, vad är det som är äkta? Vad är det som är äkta? Och då står de där med sin ofta ganska så där, ja, bokstavliga tro. Vissa säger, kallar den för radikaliserad. Jag tycker ibland att det är ett ord som det gått inflation i. Det är en skillnad mellan att vara radikal och vara radikaliserad. Radikaliserad är man när man är beredd att fördöma människor och förkasta dem och kanske till och med göra dem illa för att de tycker och tror någonting annat. Radikal, det tror jag de flesta som någon gång har varit unga, vilket vi alla har varit, någon kanske fortfarande är, om inte annat så till sinnet, så hör det ungdomen till. Alla unga är svartvita eller vitsvarta. Det hör ungdomen till. Och så är det. Men livet, vandringen, den filar liksom och formar också det här väldigt, väldigt så fyrkantiga. Helt enkelt därför att man möter livet. Och i bästa fall så växer man och fördjupas i sin tro. Kommer allt närmare Jesus. Och står stadigt på Bibelns grund i dess djup snarare än i dess yta när åren får gå. I sämsta fall så blir man lite desillusionerad och tänker att ja, det här är ju så svårt så det tar vi och struntar i. Det blir inte så, det var jobbigt. Det de längtar efter är att få höra, vad är äkta? Vad tror du? Och de förväntar sig av oss som kyrka att vi ska tro på det vi säger att vi tror på. De är trötta på att höra å ena sidan och andra sidan. Och de är trötta framförallt och kan avslöja det som inte är sant och äkta. Och de vänder sig till oss och vill faktiskt umgås och vara och prata med oss som inte längre är 15 eller 20 eller 25. Så var det inte när jag växte upp och nog kanske inte när flera av er heller. Min son hör till den här generationen och jag vet när han var i tonåren så ville hans kompisar komma hem till oss och sitta i vår soffa. Ja, inte när vi inte satt i soffan utan när vi satt i soffan. De ville umgås med oss, prata med oss. Spelar ingen roll om sonen var hemma eller inte. Och jag har fortfarande inte riktigt vant med mig. Jag tänkte, varför vill de prata med mig? Har de inga egna kompisar? Är det inte roligare att vara med kompisarna? Nej, de längtar efter det. Vara tillsammans med oss. Och när de kommer till kyrkan så behöver de oss. Och det spelar ingen roll om det handlar om generation Z. Man kan vara barn i tro när man är 95. Alla behöver de någon som går med dem som medvandrare i tron. Och då har jag vet att jag pratade en gång med en ordförande i en förening som har funnits i kyrkan i hela sitt liv och i EFS i hela sitt liv. Och så när vi pratade om just det här med att dela tron så sa hon, ja men alltså, det är ju så svårt. Vad ska jag säga? Det är ju så mycket, det är verksamheten, det är vännerna, det är gudstjänsten. Vad ska jag säga? Det är bättre om prästen tar hand om det där. Han vet vad han ska svara. Jag vet inte vad jag ska svara. Men det som de längtar efter att höra, det som har berört ditt hjärta, det som har berört mitt hjärta, det längtar de efter att höra. Jag var i London, vi kanske var här igår, och på Alfas konferens. Och det, en av de saker som stannade kvar hos mig, det var en som ni kanske också känner till, särskilt om ni är intresserade, Bear Grylls, en sån här äventyrssportare som har skrivit massor av böcker och världsrekord i att flyga i en vindtunnel, 1 timme och 37 minuter, varför man nu vill göra det. Klättrat upp för Mount Everest och sånt. Och som har kommit till tro. Och när han fick frågan, vad är det hos Jesus? Vad är det som drar dig till Jesus? Vad är grejen för dig? Så tittade han på honom som intervjuades och sa han, det var en väldigt konstig fråga. Det är som att fråga någon, varför är ditt blodomlopp viktigt för dig? Prova att leva utan det. Och jag tänkte att det är precis, även om... Om någon skulle fråga mig så tänker jag att det är det svar jag skulle ge. Jag kan inte leva utan Jesus. Och sen behöver man faktiskt inte säga så mycket mer. Därför att det säger så otroligt mycket. Hans ord sa mer än många av alla andra ord som jag hörde under den där konferensen. Det som berör, det som är unikt i min relation med Jesus. Det står i, jag kommer inte ihåg, jag tror att det är Jeremia, det står att rösa leden, minns den väg du har gått. Vårt minne är ju så funtat att vi oftast kommer ihåg det som inte är så positivt i livet. Men det är ganska svårt för oss ibland att komma ihåg det riktigt positiva. Och jag brukar samla på minnen, alltså samla på såna här saker där jag liksom kan säga att ja, men där, det var ett viktigt ögonblick. Det behöver inte vara stort, det behöver inte vara något dramatiskt. Men någonting i min livsväg, de här olika sakerna där jag på ett tydligt sätt har erfarit Guds närvaro i mitt liv. I vardagen och på andra sätt. Och jag tänker att vi behöver göra det, vi behöver samla på de här. Och när vi har glömt bort dem, för det är min erfarenhet, att många, det finns där men man hittar det inte riktigt. Vad är det här omistliga i min relation till Jesus? Vad är det omistliga? Om man skalar bort allting annat, vad är pärlan? Vad är skatten? Att kanske ta en stund med Jesus och be honom gå en vandring genom mitt liv tillsammans med honom. Och visa de här stunderna. Ibland är det de riktigt, riktigt svåra stunderna. Visa dem, få prata med honom om dem. Och kanske också skriva ner dem så att man kommer ihåg dem. I den här bibeltexten så... Ja, dels så förfasar sig ju fariseerna som sagt över att De kan inte göra någonting åt de här hopplösa människorna som springer efter Jesus. Som springer efter honom därför att han har gjort under. Och man säger att det som sker nu med unga och med den tillströmning till kyrkan och till våra sammanhang som vi ser. Man kallar det för den tysta väckelsen. Och många har bett om väckelse, att väckelsen ska komma, att människor ska få komma till tro och möta Jesus. Och det vi kan veta om väckelsen genom historien är att den aldrig kommer så som vi har tänkt. Gud verkar alltid på ett annat sätt än vi har tänkt. Väckelsen kommer inte som den gjorde på 1800-talet, för det här är en annan tid. Och nu kommer väckelsen på ett helt annat sätt. Inte med stor dramatik och... utan människor som sakta men säkert kommer till kyrkan, unga människor, äldre också, och säger: vi är här nu. Vi har mött Jesus. Kom och vandra tillsammans med oss. Kom och vandra med oss. Och när det gäller alla de här sakerna som man kan tänka, ja, men vill vi att de ska möta Jesus på nätet? Det finns allt möjligt skumt på nätet, och det gör det. Det gör det. Det finns mycket som riktigt skräp. Och det är inte bara så att den här längtan som människor har efter det äkta nödvändigtvis för till de som predikar evangeliet. Det finns bland annat en sajt på nätet som handlar om häxkraft. Som har 62 miljoner tittare och följare. Det är många. Så att det finns allt möjligt där ute. Och det är klart att det också finns de som får möta en teologi som vi önskar att de aldrig hade sett. Men det viktigaste är att de får möta Jesus. Och därifrån, välkomna till vårt sammanhang. Välkomna att tillsammans med oss växa och formas. Vandra tillsammans med Jesus. För deras väg till livet själv, till Jesus, har varit en annan väg än den som vi är vana med. Jag träffade för ett ganska många år sedan biskopen, han som nu är biskop i Strängnäs stift, Johan Dahlman. Och han höll då ett föredrag, och så sa han så här: ja, sa han, om jag ser på vad som har varit viktigt, vilka människor som har varit viktiga för mig och för min tro, så kan jag nog säga att det är ingen av dem, tror jag, som jag skulle säga att jag teologiskt håller med idag. Inte en enda av dem. Men deras personliga relation till Jesus som de delat med mig, den har varit och är ovärderlig. Ovärderlig. Det finns mycket som är viktigt, men ibland tänker jag att vi har det som vi byter ordning på saker och ting. Det finns en enda sak som är absolut viktigast, och det är att människor får möta Jesus. Där börjar resan. Den slutar inte där. När Jesus möter människor så avkräver han dem inte. Okej, får vi höra en master här i teologi? Tack. Kan jag få en total kartläggning av ditt liv? Hur lever du ditt liv? Och när man bockat i allt det där, ja men okej, då kan du följa mig. Jesus började inte där. Han sa: kom, följ mig. Där börjar livet tillsammans med Jesus. Där börjar också formandet i lärjungaskapen tillsammans med Jesus. Det är därför också som han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Inte vägen till livet, inte vägen till sanningen. Utan han är själv vägen, sanningen och livet. Och vi får leva tillsammans med honom. Formas av honom genom allt det som livet ger oss. Och ge det vidare till de som kommer. Ge det vidare till de som längtar. För här kommer det nu skaror. Och jag har idag träffat er styrelse. Jag vet att ni är vana vid att möta människor. Det kommer nya människor hit från andra länder, från andra sammanhang. Och ni möter dem. Och ni är en öppen gemenskap där ditt människor får komma. Fortsätt med det. Men var heller inte rädda för att dela det här djupaste. Vad är omistligt i din tro? För människor längtar efter att höra det. Långt mer än rätt teologiska svar på varenda fråga. Det är också viktigt, men det är inte viktigast. Det fanns en luthersk teolog som jag också tror fanns i hernhutiska sammanhang. I alla fall har man tagit det här till sig där. Som hade en formulering som var enhet i det väsentliga, frihet i det oväsentliga och kärlek i allt. Det tänker jag är någonting som vi i vår mycket polariserade tid har mycket att lära av. Vi har en tendens att flytta liksom på schemat, att det blir ensaksfrågor som byter plats med evangeliet, som byter plats med Jesus. Det finns många viktiga frågor, men ingenting är viktigare än mötet med Jesus själv. Och i Lukas 9 så kommer lärjungarna till Jesus och säger att de har träffat en man som driver ut onda andar i Jesu namn. Men de drev bort honom därför att han hörde ju inte till dem. Han hörde inte till dem. Och Jesus säger, gör inte det. Gör inte det. Driv inte bort honom. Därför att den som inte är emot är med. Och jag tänker att när människor får möta evangeliet, får möta Jesus på vägar där vi tänker, han håller inte med om den teologin eller där är det skumt. Så låt oss fästa blicken på att och tacka Jesus, tacka för att de har fått möta Jesus och ta dem i handen, gå tillsammans med dem i det som det är att växa tillsammans med Jesus. Och de behöver oss. De behöver oss som inte längre är 16 år. De behöver människor som går tillsammans med dem, som lever det kristna livet tillsammans med dem. Och jag tänker också att det är inte bara de ljusa stunderna som behövs. Jag kan tänka att från mitt eget liv så kan jag tänka ibland att jag borde ha delat mer med mina barn om det som faktiskt inte var så lätt. När tron sattes på prov, när det var riktigt jobbigt eller där jag valde riktigt, riktigt fel. I judisk historia så berättar man inte sin historia för att berätta om allt det fantastiska man har gjort. Utan man berättar för nästa generation också för att lära dem ifrån de misstag man själv har gjort. Och för att visa dem på Guds nåd och trofasthet genom allt detta. Och det kan vi ju också se när vi läser Bibeln. Den är ju full av, speciellt gamla testamentet, av hjältar som ena stunden skiner med stor glans, nästa stund faller de plats till jorden. Det är, man lyfter både och, men genom allt detta så är Guds trofasthet där. Jag tänker att det finns det att lära av det och våga dela också det med de människor som är nya, som är barn i tron, gamla eller unga. I texten så kommer ju också två greker och säger vi vill se Jesus. Och det som sen händer är lite märkligt kan man tycka. För Andreas, man kunde ju tänka han skulle säga ja men visst, kom, vi går till Jesus. Men det gör han inte. Eller Filippos är det. Istället går Filippos till Andreas och säger de här vill träffa Jesus. Inte heller han tar med sig dem utan han går själv till Jesus. Och jag tänker att så kan det också vara när någon möter oss. Att av ett eller annat skäl kanske det är så att det är du som, jag tar dig vidare till nästa person. Eller jag tar det här vidare till Jesus. Vi behöver också varandra när vi möter de som är nya i tron. Och vi behöver vägar in som alfakurser och alla möjliga smågrupper och sådana saker. Där människor kan få hitta hem. Få komma in i en gemenskap och en kultur som andas Jesus. Som andas det sätt som han mötte människor på. Som andas av att han är vägen, sanningen och livet. Vi ber. Tack Jesus att du möter var och en av oss precis där vi är och så som vi är. På korset bar du allt och du bär också oss. du ser det som händer nu, det som vi många står frågande, glada, förundrade och lite ställda ibland inför. Vad är det som händer? En stilla väckelse där människor kommer till tro utanför våra sammanhang och kommer till oss för att få växa där. Vi ber dig, Herre, om en öppen gemenskap med ett tydligt centrum i dig. Som har låga trösklar där människor kan få komma in, men som också erbjuder djupet, höjden och bredden. Att växa och rota sig. Att lära känna dig allt djupare och följa dig allt närmare. Och älska dig allt innerligare. Amen.
Tack Mia för det. Nu ska vi sjunga tillsammans igen. Och då tar ni fram den här lovsångspappret. Vilken vän jag fann ska vi sjunga tillsammans. Och så sen fortsätter Vox Nova.
Ja, då ska vi fortsätta och få prata med Mia.
Mm.
Och nu ska vi, du var på Lighthouse och The Life igår förresten.
Mm.
Hur var det då?
Det var roligt.
Ja, det är en del ungdomar där.
Ja, ja. Och en del ungdomliga äldre.
Ja, det är bra. Det är ju faktiskt så att många gånger så kan man tro att fredagarna är riktade för våra ungdomar. Men det är ju precis som du säger. Även vi äldre som har ett ungdomligt sinne, eller bara ett sinne i alla fall.
Mm.
Men du, vad heter det? Som Sverigechef har du ju ett antal viktiga frågor på ditt bord, tänker jag. Om du får välja, vilken är den viktigaste som du jobbar med just nu?
Oj.
Är det den här tysta väckelsen som du pratade om?
Ja, och det som hänger ihop med det skulle jag säga. Alltså hur är vi välkomnande? Hur tar vi emot de människor som kommer till oss? Oavsett om de är unga eller äldre. Det ser väldigt olika ut. Jag tänker att vi har en självbild av att vi som rörelse är alla är välkomna. Vi vill att människor ska komma till oss. Men i praktiken så har jag lite för många oroande exempel på att det faktiskt i praktiken inte är så. Det är ingen som stänger någon ute. Men ja, välkommen in och där bak kan du sitta. Och sen är man umgås med sina egna, sitter med sina egna. Och jag tänker att precis som den här tysta väckelsen kommer på ett annat sätt än vi har tänkt oss, så är välkomnandet av människor, det kräver också någonting av oss. Att faktiskt öppna, bjuda in människor, prata med dem, liksom välkomna dem. Så.
Det där är ju många gånger kanske lättare sagt än gjort.
Mm.
Har du några konkreta tips som vi här i EFS för Skellefteå skulle kunna tänka på?
Nej, men en sak jag har tänkt på, ett sammanhang som har, där Alfa började i Sverige, i Kummelbykyrkan, där hade man man hade alltid ett värdpar som värdar som tog emot i dörren, hälsade välkommen på alla, kände man inte igen, man liksom välkomnade, frågade vem är du och så vidare. Och det här hade man i många, många, många år, och alla som kom dit kände sig sedda och mötta och inbjudna. Sen förändrades församlingsstrukturen och så plockade man bort det där. Och det hände genast någonting med det sätt som man fungerade på. Genast så blev det här, det är vi och vårt lilla gäng vid det här bordet. Och vi. Inte så att någon säger du får inte sitta här, men det här, det inbjudande, det försvann. Och jag tänker att det är ett några säger, ja men är inte det lite konstlat, blir det inte krystat? Men det är ett sätt att göra det tydligt att vi vill vara välkomnande. Och också se till att människor blir sedda.
Och det man tränar brukar man ju bli bra på.
Det brukar vara så, ja.
Mm. Precis. Men du, vad heter det? Jag har ju varit med i EFS sedan 97 tror jag. Då var jag medlem i Umeå. Så att jag har ju min bild av EFS. Men vad tycker du? Och det jag trivs här med, det är just det här att alla får göra alla saker. Ja, men jag kan vara mötesvärd, jag kan koka kaffe, jag får sköta ljudet, jag kan vara med i Vox Nova och jag kan prova på många saker. Mm. Vad tycker du att vi är bäst på inom EFS? Är det här eller finns det något annat?
Alltså jag tror inte riktigt att det går att säga att det här är det bäst på faktiskt. För det ser väldigt olika ut i olika sammanhang. EFS ser också väldigt olika ut på olika ställen. På vissa ställen är det väldigt prästtungt och då blir det mer så att det är prästerna som gör det mesta, på andra är det väldigt lekmannatungt. Men det vi vill bli bäst på, jag tror att vi ändå vill bli bäst på att vara den här välkomnande, vara det här, det välkommen in, tydligt centrum på Jesus, en plats att leva och växa på med livet så som det ser ut. Och vi vill att människor ska få möta Jesus. Det tror jag vi har gemensamt.
Precis. Och du sa att du har träffat styrelsen här också idag. Mm. Vad pratar ni om?
Ja, det skulle du vilja veta, va?
Ja, det ska jag absolut. Det tror jag fler vill veta om. Har du några hemlisar?
Men bland annat detta med att jag lyfter även det här med att vara välkomnande och öppna och ta hand om människor. Bjuda in dem inte bara innanför tröskeln utan till någonting. Och man berättar då att ja, men nu har vi varit utan präst väldigt länge och vi kan ju se att det händer saker och det kommer nya människor. Och, och man får göra saker tillsammans. Och det jag sa då, glöm inte bort det när ni får en präst. Tappa inte det, behåll det, för det behövs.
Precis. För att det var det jag tänkte också säga, eller fråga dig hur vi kan utvecklas och bli bättre. Och det där är ju en sak att tänka på. För vi hoppas ju att vi ska få en präst fortfarande. Och vi är ju många som gör många saker tillsammans, såklart. Men jag tänker så här att jag kan uppleva att vi kan vara ibland i en generationsväxling. Vi har många daglediga som gör mycket. Och jag ser till min egen erfarenhet med 3 barn att vi har mycket skjutsningar och hämtningar och saker på helger och sådär. Att vi orkar inte och hinner inte med. Hur ska EFS, tror du, liksom kunna överleva på det sättet som vi i alla fall här i Västerbotten är ganska starka på? Att vi gör mycket tillsammans utan kanske att alltid ha... Vi är en lekmannarörelse och vi har inte jättemånga anställda. Men att kunna fortsätta det här, hur ska vi tänka?
Ja, alltså generellt sett kan man väl säga så här att nästan alla kämpar med att man blir äldre och man blir färre, men man fortsätter att göra samma saker. Det gör att det blir tyngre och tyngre för de som är kvar. Och då finns det ju 2 alternativ. Antingen blir man fler eller så gör man färre saker. Och jag tänker att ju fler man fördelar arbetet på, desto mindre tungt blir det ju. Men ofta är det så att det är samma personer som gör väldigt, väldigt mycket i en förening och i en kyrka. Så att bli flera är tips nummer 1.
Precis. Det är ju också det vi strävar efter, såklart. Och det kanske inte finns något riktigt givet svar på det där, utan vi får jobba mer med det. Vi ska alldeles strax be och samla in kollekt. Vad känner du? Har du något särskilt bönämne för EFS här idag och ikväll?
Här och idag och ikväll. Ja, men mitt bönämne är nog, låt oss bli välkomnande. Bjuda in människor till Jesus.
Tack för det, Mia, och tack för att du har varit här ikväll och igår, och så kommer du att vara här imorgon också på mässan. Så, då ska vi ta och be tillsammans. Så tack så mycket. Och då tänkte jag vi gör så här som vi brukar göra på en vanlig söndagsgudstjänst, att jag ber en text och så svarar vi tillsammans med tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för EFS och EFS verksamhet i världen, på missionsfälten, i Sverige, på riksplanet, i varje distrikt, lokalt i varje förening, i varje enskilt bönhus, i varje enskilt hjärta. Tack för att vi får ha EFS. Tack för alla som har hittat hem inom EFS-kyrkan. Vi ber för Mias arbete som hon har framför sig, både här inom EFS och inom riksdagen som kaplan. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber dig, Gud, att visa oss vägen i vår församling här i EFS i Skellefteå. Du ser och känner oss alla som är samlade här. Vi ber för våra anställda, för alla gudstjänstbesökare, för alla frivilliga och för våran styrelse. Ge oss kraft och inspiration. Låt oss se och känna din kärlek. Vi ber om öppna ögon och nya insikter. Och var med oss så att varje möte kan få präglas av närhet och värme och glädje. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi ber för vårt land. Du ser vilken oro som finns i Sverige. På olika orter, bland ungdomar. Du ser att många drabbas och oroas över det som händer kring både kriminalitet eller droger. Det kan vara våld eller egoism. Vi ber att Fler ska få känna ett sammanhang, få en meningsfull tillvaro och känna sig sedda. Vi ber att riksdag och regering, myndigheter, föreningar, organisationer ska få ha och hitta rätt verktyg och skapa möjligheter för en lugnare och en vänlig tillvaro där alla, oavsett ålder, kan känna trygghet och framtidstro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi ber dig Gud om mod att se oss själva och acceptera oss sådana som vi är. Hjälp oss att växa och utvecklas. Att våga ge och ta emot kärlek från andra. Och att ta emot kärlek från dig. Och att älska oss själva. Hjälp oss att våga skratta och våga gråta. Våga erkänna våra misstag och kunna be om förlåtelse. Hjälp oss att se både våra starka och svaga sidor. Hjälp oss att hitta vår uppgift och se de gåvor du har lagt hos var och en av oss. Vandra med oss så att vi vågar pröva nya vägar med dig vid vår sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, var oss nära. Låt oss känna din omslutande och lugna, trygga famn. Ge oss den kraft vi behöver för resten av den här dagen, för natten och imorgon. Att vi kan ta hand om oss själva och våra medmänniskor med både tacksamhet, glädje och närhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Nu ska vi alldeles strax få sjunga psalm 259, Saliga visshet. Och då samtidigt samlar vi in dagens kollekt. Och då kan man ju företrädesvis swisha. Ni är ju de flesta av er ganska vana hur det funkar här i kyrkan. Swish-numret, om inte ni har det inlagt i era telefoner redan, så finns det här på väggen. Står numret där. Man kan swisha till fikat samtidigt som kollekten, men skriv då gärna om vad som är fika och vad som är kollekt. Det blir lättare att redovisa. 40 kronor per vuxen, 100 per familj. Vi samlar in idag till EFS kyrkans verksamhet. Och det här gör ju det möjligt att vi ska kunna fortsätta och hålla igång Vox Nova och Anna-Lena och kyrkan och allt möjligt annat. Att vi får besöka Mia också. Vi kan ta hand om våra lokaler och så ger man ju såklart efter sin bästa förmåga. Ett annat sätt än att swisha, eller både och, köp ett fikakort. Eller ge månatligt via autogiro. Det kan ni läsa mer om förresten i det senaste nyhetsbrevet som skickades ut per mail för veckan. Eller så kan ni fråga någon som jobbar här eller kanske de som är mötesvärdar. Så, då sjunger vi och samlar in dagens kollekt. Berga. Då är det ju inte så mycket mer än att säga tack för idag och ikväll. Imorgon som sagt klockan 11 är det mässa och då är Mia med där. Och så är det Trinity och United som sjunger om inte jag läste fel. Visst är det så, Anna-Lena? Perfekt. Och så sen fortsätter vi gemenskapen vid fikaborden här ute efter gudstjänsten. Jag tror att är det så att man kan, jag kom på det att jag sa att man kan ju helst swisha och så är det, men är det så man har kontanter så kan man ju ge det kanske i fikakassan om inte det finns korgar här ute. Jag är lite osäker på hur det är ikväll. I vilket fall så avslutar Vox Nova med sin sång och så säger vi tack för ikväll och så ses vi ute vid fikat.
Himlens nåd.